Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
Jajamän, det här är Fighterpodden Nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, motståndaren till Josefin Lindgren Knutsson har åkt fast för drogförsäljning. Det blir MMA, vi pratar UFC som har varit och UFC som kommer i helgen. Och Khamzat Chimaev, han tvingas ställa in mot Leon Edwards. Och så blir det senaste inom svensk proffsboxning. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Än en gång, varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. När vi spelar in idag så är det onsdagen den 17 februari. Jag heter Mårten Söderström och den här podden är ju fortfarande efter ett år faktiskt på distans. Vi har med oss Simon Kölle. Tjena Simon.
Tja. Konstigt det här med att det är på distans fortfarande, men vad gör man inte?
Det är därför det är Fighterpodden Nedslag. Det här är en liten kortare version som vi kör varje vecka där vi då helt enkelt uppdaterar inom det senaste från kampsport. Men normalt har vi haft en podd där vi har gäster och så vidare, men det gör vi inte just nu.
Jo, men jag håller med dig, Mårten. Man saknar verkligen gäster. Och vi har ju försökt lite också så här på distans, men det kan ibland bli lite knackigt och sådär. Så att vi harvar på så bäst vi kan.
Sen ska normalt Edin Blad vara med oss, men hon är ledig idag och vi har bytt ut henne mot Johan Haldin. Välkommen!
Tack så mycket.
Ja, ska vi kasta oss in i det senaste då? Jag tänkte vi kanske ska starta kring det här att Little Thunder, alltså Josefin Lindgren Knutsson, hon ska ju gå över till MMA. Men vad hände med hennes motståndare, Simon?
Ja, alltså det är alltid tråkigt när sånt här händer förstås, att en match blir inställd, och när det är då så här på sånt här speciellt sätt så blir det ju lite av en nyhet, även om vi försöker undvika just det här skvallret som finns överallt. Men det är Fabiola Pedroni som vi har pratat om förut, 27 år italiensk för detta judoka på världsnivå faktiskt, som numera är MMA-fighter, som skulle möta Josefin Lindgren Knutsson i Västerås. Men hon har åkt fast helt enkelt då för att sälja droger. Hon var alltså väldigt nära San Secondo polisstationen i Parma, och där sålde hon då droger så att, nära polisstationen. Så sen så hemma hos henne så hittade de över 1000 stycken ecstasy-tabletter gömda i madrassen, massa pengar och diverse andra droger. Så att, de har också kommit fram till att hon är hjärnan bakom den här drogoperationen som också What? Hade andra kurirer. Så att hon är nog borta ett tag skulle jag nog tro från MMA-svängen. Eller vad säger vi, Johan? Om man...
ja, jag, det låter så. 1000 ecstasy-tabletter sa du?
Ja.
Ja, det är väl något år kanske blir hon sittande, antar jag.
Italien. Nu pratar vi Italien, inte Sverige.
Ja. De har helt andra drogproblem än vi har. Jag tror inte att de kan sätta folk på hur lång tid som helst. Då skulle det sitta jättemycket folk i fängelse. Så att, jag vet inte, hur gammal är hon?
27 år.
Ja. Kan vara så, om hon inte dömd tidigare och sådär, så kan de ju... Vi är inte ensam i Sverige om att ha lite... straffrabatter för lite yngre individer, så att vi får väl se. Tråkigt i alla fall. Det är ju en stor förlust för Josefin såklart.
Ja, att inte hon får gå matchen. Det blir ju inte ens walkover på den, utan det blir en ny match. Hoppas att, vi har ju faktiskt pratat om den här matchen tidigare, just det faktum att alltså, Josefin, om inte man har koll på henne, hon är ju en jätteduktig Thai fighter. Och vi diskuterade just att hon skulle möta en erfaren judoka. Och det där kan vara jobbigt om du hamnar på backen med en sån där person.
Jo, men verkligen. Och det är en spännande match. Det är typiskt sån här grappler versus striker match som hade varit spännande att se. Och lite så där testa Josefin lite. Hur väl klarar hon det? Och kan hon hålla det stående? Och så vidare. Men de letar ny motståndare, har jag hört. Så vi får väl se vad som händer där. Helt enkelt.
Men när är den här galan?
6 mars i Västerås. Kommer visas på Fight Pass.
Men alltså, ska de hinna få en ny motståndare? Ja, det kanske det har hänt förut, herregud.
Det har hänt förut, absolut.
Baba kan ju lösa en fighter på en dag, så vad fan.
Ja, exakt.
Till Superior Challenge, det går alltid.
Exakt. Men det är inte helt lätt ändå med just en, Josefin, eftersom att hon är så jäkla bra. Med tanke på den vinst de fick förut mot Back, så jag menar, det är ändå så här en liksom världsfighter på amatörsidan som hon slog i sin första match där. Så mm. att det är klart att det inte är helt lätt att hitta någon till just Josefin. Man ska våga möta henne och allting och sådär. Så tidigt kanske i karriären. Who knows? Men, vi får se vad som händer. Vi håller väl er uppdaterade om det helt enkelt.
Jag tänker att vi hänger kvar inom MMA. För det har varit en UFC-gala och det kommer en nu i helgen. Vi börjar med den som var nu i helgen. Och det största där var väl framförallt att Kamaru Usman mötte Gilbert Burns. Såg du den galan, Johan?
Ja, det gjorde jag. Jag trodde väl faktiskt att Burns skulle... Och det såg ut som han fick till... Han fick till en väldigt bra start, så ska vi säga. Och jag trodde väl att han skulle ta det här. Men gammal är äldst. Usman imponerar med sin kyla och sin kontroll, skulle jag säga. Extrem kontroll över sig själv och sina verktyg.
Vad säger du, Simon?
Ja, nej, men jag kan bara hålla med. Det var ju fantastiskt. Alltså, det är ju, Usman har ju av någon märklig nästan anledning blivit lite sådär underskattad. Och även vår kära poddmedlem Filip, som inte är med idag men som också skriver på Fighter Mag, skrev ju att en krönika att Gilbert Burns skulle ta över och bli mästare. Det är väldigt vanligt nämligen. Och han är långt ifrån ensam om det. Nu var ju Kamaru Usman favorit, men han har 18-1 i rekord och det är av en anledning liksom, att han är extremt bra. Han har ju otroligt lång win streak nu också. Så att han är svårslagen. Han är väldigt svårslagen, ska jag säga. Jag kan inte riktigt se vem som skulle på pappret i alla fall ta honom nu. Eller vad tänker ni?
Ja, vi har ju vår nya stjärna från Bellator.
Ja, just det, Eddie Chapman. Ja, precis. Jo, men ja, precis. Han är skit. Han är riktigt grym. Men han ska också, vi får se hur kommer det gå i finalen där i deras turnering och sådär. Så att det är fortfarande lite... det får vi se helt enkelt. Men sen är det Leon Edwards som finns där bakom och som vi kommer prata om snart också. Men ja, kanske Hamzat Chimaev en vacker dag, men det är en bra bit kvar när han får en titelmatch liksom.
Ja. Men jag säger det, om inte du har sett galan nu som lyssnar nu, så var det i rond 3 som Kamaru Usman vann då. Men alltså första ronden var ju klart till Gilbert Burns. Ja. Och då trodde faktiskt jag nästan att Kamaru Usman skulle bli nästan utnockad. Han var rätt vobbig på knäna där ett tag.
Mm. Det var han verkligen, men samtidigt så tyckte jag han andades tungt, alltså Gilbert Burns, i rondvilan. Så var lite sådär. Men annars, jag måste säga en annan match i alla fall från det kortet som var ju upprörande nästan. Alltså det var ju så extremt liksom det som hände. Det på oddsmässigt så är det, tror jag, så vet jag vet i alla fall, så är det nog nästan till rekord. Det, alltså, det var högre odds på det som hände än när Matt Serra slog GSP på att Anthony Hernandez skulle dra ut Rodolfo Vieira, alltså tvåfaldig minst världsmästare i obesegrad i MMA, dra ut honom på en submission. Över 30 gånger pengarna var det där. Och tydligen så var det ju någon dåre som hade bland annat satsat. Det finns ju alltid någon dåre som satsar, eller så är det bara ryktet som går att det är någon dåre som satsar liksom halva huset på en sån match. Men då måste man nästan vara lite koko, va, Johan, eller hur, om man satsar på att någon ska dra ut Rodolfo Vieira på det sättet.
Ja, men så är det ju i alla fall. Om det inte finns någon tell om det, ja. Så nej, varför? Vi har ju sett andra BJJ-mästare bli utdragna, Chakare och sådär. Så att det är ju inte omöjligt. Men då brukar det ofta vara att de börjar bli till åren. De möter yngre, mer vitala fighters och sådär. Men nej, i det här fallet finns det ju ingen tell. Så att jag är med helt på din sida här. Det är bara att man gör bara en ren chansning, eller som är lite knasig.
Men han blev trött, alltså. Vera blev ju trött, han var ju supertrött. Och dessutom när man inte kan klara av att stå, alltså det är jobbigt att stå. Jag menar, det är så liksom. Om man inte är van med det. Han är en grappler liksom, på många olika sätt. Så att,
ja, fast om man nu vill satsa sitt halva hus och faktiskt tänka att det kan gå in. Och så gick det in den här gången, det var ju fantastiskt.
Ja, det är helt fantastiskt, det är helt otroligt. Men ibland är det nästan som att det finns någon som gör allt. Alltså det är alltid sådär, det dyker upp när det har hänt något sådant här extremt, att då är det någon som har satsat allting. En liten rättelse där till dig, Johan, också, att faktiskt inte är så att någon har dragit ut Jacare just, men du, nej, kanske tänkte mer generellt sådär i han har ju förlorat på annat sätt.
Han blev väl utdragen av Jack?
Nej, han blev inte det. Det var jävligt
nej.
Nära.
Det var nära däremot.
Han var så nära att sätta den här, var det en dart choke eller vad det var för någonting. Det var det som vi var ju nästan så vi blev tokiga här på det.
modifierade giljotin där. Men nej, precis. Han blev aldrig utdragen.
Okej, okay, okej.
Okay. Och då har vi bara pratat om att alltså, om det hade skett, liksom, så det går inte ens att ta in.
Nej, nej.
Det är så sjukt. Men och också det här du pratar om nu, Simon, det ska vi säga att vi har ju en podd långt tillbaka att vi pratar just om det här med att spela på MMA. Du är ju duktig på det här med odds. Jag är ju totalt katastrofal. Och just det här faktum att det faktiskt finns så många olika odds, till exempel att den här personen som är en superbra BJJ-mästare kanske då, om den personen blir utdragen så finns det, vad sa du, 30 gånger pengarna, etc. Sådär. Mm, mm.
Ja, nej, men alltså, om jag är duktig eller inte, det, alltså, det går ju alltså, upp på mig.
Du har vunnit en del pengar, det får man säga. Du är ju ganska förmögen.
Nej, det vet jag fan med. Men däremot så är det kul, ja, det är kul att se, nu är det mer i lag faktiskt i Sverige, det här är ett litet sidospår, men kortfattat är det lag på det, de måste säga bettingbolagen hur det går för en under hela året. De senaste 12 månader måste de, varje gång man loggar in så står det hur det har gått.
Mm-hmm.
Och då ligger jag ganska bra till, kan jag säga. Men det är klart att man har några dåliga galor och sen har man någon bra och sådär. Så det är så. Men jag tror att det blev kanske en 60-70 000 förra året. Men det är väl okej, okay, liksom. Men det kan ju bli betydligt bättre.
Ja, och sen tycker jag, vi släpper podden här nu, är det som sagt, vi spelar in det på en onsdag. Att vi har inte haft med så mycket odds, så det är skälet att det ofta svänger lite grann, tycker jag. Att, ja, vi pratar om på onsdag, sen när det närmar sig galan så är det helt andra odds, så ibland kan det skifta liksom. Mm. Så att, för jag tror att det finns ett visst intresse i det där, att vi faktiskt skulle kunna vara lite duktiga på att ge odds och tips, kanske. Som en travpodd, fast inom MMA, jag vet inte.
Helst inte. Nej, men det är rätt kul. Det är roligt. Ja, för mig är det ju en extra dimension till det, helt klart. Ja. Det måste jag säga. Och det handlar inte om att det ska vara så stora summor egentligen. Då, det är ju det är extra kul. Man följer och plötsligt så hejar man på någon på ett helt annat sätt.
Ja, jag förstår. Vi stannar kvar inom UFC och tittar lite grann till helgens gala. Där är ju den stora, alltså huvudkortet är ju tungviktarna, Curtis Blaydes mot Derek Lewis. Vad säger du där, Simon?
Ja, spännande match förstås. Det är väl på pappret så ser det ju ut som att det är Blaydes som borde kunna ta det där. Men det är ju alltså han, Curtis Blaydes har ju 14-2 i rekord, kommer fyra matchers vinstsvit, jag säger winstreak. Mm. Men vinstsvit heter det ju faktiskt på svenska. Båda förlusterna mot Ngannou, Francis Ngannou. Derek Lewis 24-7. Det är ett bra rekord, tycker jag. 24-7.
Verkligen. Alltså 31 fighter i professionella fighter, ska man säga då, i en bur.
Jag var lite mer, tänkte mer ur ett göteborgskt perspektiv då, 24-7 liksom.
Jaha.
Men skitsamma,
Han gick helt inte över huvudet.
Det flög inte mot Göteborg. Han har i alla fall en vinstsvit på tre matcher. Har ju bland annat slagit Ilir, Latifi, Derek Lewis och sådär. Och det är väl så att Curtis Blaydes, alltså hans fantastiska brottning, borde bli ett otroligt problem för Derek Lewis. Men Derek Lewis kan ju andra sidan bli nerplockad i 4,5 rond och liksom sen bara vinna på en knock. Så att han behöver ju bara ett slag, eller vad säger du, Johan?
Ja, men precis. Han är ju lite märklig spelare, Derek Lewis, på det sättet att han ofta han gasar efter 3-4 minuter och ser ut som han är på väg att kollapsa och faller omkring. Han har dålig styrsel i benen, men av någon anledning så ställer han sig upp hela tiden. Och han ser ut som han ger upp när som helst. Får han väg ett slag, det som hände mot Volkov till exempel i tredje ronden, sista sekunden i princip. Han har blivit helt överkörd och så får han väg en smäll och så är det över. Det är tyngder de där händerna, så är det ju.
Jag är så otroligt tvegad kring det här, för att det ena är att jag tycker att han är otroligt ensidig och tråkig. Han är rolig i intervjuerna, får man säga, liksom.
Ja.
Att han tappar byxorna och att hans balls are so hot och så vidare. Va? Ah. Men det där är väl roligt att han är lite karaktär. Men han är extremt ensidig och liksom, vet det här klassiska, man har liksom en träff. Samtidigt som att du sitter och väntar på den hela tiden. Och så lyckas han då titt som tätt, vilket han då har lyckats väldigt mycket med, sätta den där. Och han, alltså, han flyttar ju väggar med det här slaget. Va? Mm. Otroligt.
Jag tror att det var mycket det också som i början av när MMA kom, och det fanns, för början fanns det inga viktklasser alls. Så när det ändå började bli viktklasser fanns det ju få viktklasser, och då var det väldigt många fans, vilket man nästan idag kan tycka är konstigt, som gillade framförallt tungvikten. Och vi som har liksom kanske hållit på lite mer med kampsport och sådär under åren har ju sett att den bästa tekniken har ofta, alltså nu pratar jag väldigt generellt, det finns en och annan såklart tung person som har väldigt bra teknik, men generellt har han kanske legat ner på weltervikten eller alltså lättvikten, som det då hette, var ju en så bred viktklass en gång i tiden. men legat med mot dem vid klassen, liksom, att det har haft bländade teknik framförallt. Men förut då var det ju väldigt mycket så att det var just tungvikten, just av den där anledningen att det när som helst kunde komma en knock liksom. Mm. Numera har ju det tagit ut sin rätt och fansen är ju framförallt backar upp och tittar på de här galna med lite lättare fighters. Men det finns någonting som fortfarande kittlar i de tunga matcherna. Eller vad säger du, Johan?
Jag tycker ju inte det. Jag tycker lätt tungvikt och sen är det bra. Nej, men det är så få som får det verkligen att fungera. Ja. Och efter att ha sett några tusen matcher så börjar det bli så att det är inte så jättekul att se två stycken killar röra sig i förhållandevis i slow motion. Det är inte så jättekul faktiskt.
Men det är inte två vägar, Kine, tycker jag. Det ena är ju, vilket sällan händer, men det är väl ibland händer att de startar explosivt. Då vet du att den här matchen är alltså förmodligen slut innan den här ronden är slut. Eller så är det de här två som är taktiska liksom, som känner på varandra. Då tänker du bara nej, nu blir det fem ronder där det inte händer någonting. Liksom. Och sen är de väldigt trötta på slutet och så står de bara hänger med varandra. Liksom. Och till slut så lyckas någon få in ett sånt där tungslag. Så det känner, har jag igenom det. Det som man älskar liksom, i framförallt lättvikten som jag är ju superfan av. Det är den här, eller till och med så här bantamvikt. Det är så otrolig rörlighet och det är så mycket tekniker. Det händer så mycket som mycket, mycket mer. Jag vet att det är taskigt nu mot dig som är tungviktare, men lite grann känns det så faktiskt.
Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här.
Hör berättelsen om Daniela som bara var 17 år gammal när hon tvingades att gifta sig med en äldre man. Det som följer är paralyserande rädsla som fortsätter även efter att hon har lämnat honom.
För drar han in mig där så är det kört.
Avsnitten Min son räddade mig från pappans brutala våld hör du i podden Älskade psykopat på Podplay med mig, Emily Olsson.
Jag kommer ihåg att jag pratade med Irma Smajic, alltså vår bästa kanske tungviktare i Sverige just nu, om det här när han fightades på Superior Challenge backstage. Och så pratade vi lite om tungvikten och vad som är lite grejen att vi har så få tungviktare, för vi har inte få tunga personer i Sverige, det är inte det, va? Men det är svårt för folk att komma ner, och han hade ju också ett stigma, han var väldigt kraftigt överviktig och blev mer eller mindre nedtvingad till en klubb och sen blev han världsmästare. Ja. Det är lite ganska rolig historia i sig. Men det säger någonting, och det är väldigt så svensk perspektiv det du säger också, Johan, att det är väldigt många just i Sverige som tycker så som du tycker. Sen är inte du kanske en vanlig svensker som att du också har haft en klubb och varit ordförande för förbundet och en gedigen kampsportsbakgrund. Men det är ändå såklart att det är någonting. Det är en annan syn på det här helt enkelt i vissa andra länder. Där det är fler tunga personer som är på klubbarna. Vi har inte så många tunga. Har du jättemånga tungviktare på din klubb, Johan?
Nej, och det är ganska ovanligt. Därför att det skaderisken blir ju större. Och det är svårt att få sparring. Det är inte så många som vill ställa upp. Vi hade ju en nordisk champ i Einemo, Jan-Olav Einemo tidigare. Han var tvungen att resa runt. Det här är ju många år sedan nu. Men det har varit svårt för de nordiska eller till och med europeiska fighters att hitta bra team. De behöver resa runt. Då var det ju många som samlades i Holland och sen också i Sankt Petersburg i Ryssland. Men de flesta behöver ju resa land och rike runt, eller runt hela planeten, för att få fungerande sparring. Framförallt när man kommer till elitskiktet, då är det ju, bristvara på den nivån.
Sverige.
Jag tänker också utifrån amatörnivå och träning, så vi har rullat en del liksom BJJ, och vi har ju haft min klubb en kille, han är säkert 2 meter lång och väger långt över 100. Och det var ju alltid ångest i sparringen. Ja. Alltid när du skulle hamna där. Och jag vet att en sak jag erfarenhet från det är just det här, att de sällan själva är medvetna om hur stor skillnad det är i vikt. Mm. Alltså han kanske vägde 110 och jag vägde liksom 75. Ja. Så jag vet när det blir press här, bara man klappar ut liksom, är du gjord av glas eller? Bara, nej.
Nej, men du
väger 35 kilo mer än vad jag gör. Och det där kommer jag aldrig glömma. Och jag tror att det är, du har inte koll på det. Du är inte riktigt själv medveten om hur stor du är.
Så kan det vara. Men några som inte är så jäkla stora, det var väl en ganska bra segue över till co-main event i helgen. Mm. Då har vi Katlin Vieira som har 11-1 record, som heter Jana Kuniskaya, 13-5 record. Och det är lite sådär en sleeper-match, om man ska säga. Det är lite sådär, går lite under radarn. Men Katlin Vieira är ju ett verkligen ett intressant namn. Och Jana Kuniskaya är ju tuff. Hon har ju hållit på rätt länge nu. Väldigt bra stående. Och det är ju, så det blir ett väldigt svårt test för Katlin Vieira. Kan hon klara det? Alltså, då är det frågan om hur långt kan inte hon gå? Det blir en spännande gala. Men de har varit lite top-heavy tycker jag nu, apropå det här med heavy då, fast på ett annat sätt. De här senaste två galna tycker jag. Inte super där på pappret roliga matcher. Ibland blir ju de galna bra ändå, men bra liksom main events. Mm. Det kanske är liksom... Det är så vi får vänja oss lite nu när det är så pass många galor som UFC spottar ut. Jag vet inte. Vi får se.
Nej, men ni pratade om det i förra podden när jag inte var med. För övrigt bra jobbat där, Simon. Alltså angående Bellator, att alltså, de kommer nu. De gör ryck nu.
De kommer.
Alltså, tunga verkligen. Namn liksom. Och jag fick aldrig klart för mig bara det. Vet ni det nu? Vad kan jag se Bellator i Sverige?
Ja, men det är kul att du frågar. Det är iPlayer, BBCs Play-kanal, som kommer visa den. Mm. Vilket man inte kan se från Sverige. Någonstans. Alltså, så. Men det kan man. Men om man har VPN då.
Exakt.
VPN-tjänst så kan man göra det. Och jag kollade faktiskt det innan här. För att om jag ska säga det, att gå in via en VPN-tjänst och kolla på det, då vill jag kunna göra det och säga det och se att det är lagligt. Mm. Och det är lagligt faktiskt. Det finns ingen lag i Sverige som säger att du inte får göra det via just dem. Sen kan du inte streama, kolla liksom olagliga streams och så. Men det här är ingen olaglig stream. Så att det får man faktiskt göra. Så att, men det kräver ju lite, och det kommer ju verkligen vara få då, tror jag ändå, som ska ha en VPN-tjänst och sen gå in på BBCs iPlayer. Alltså jag vet inte, vad håller de på med? Varför försöker de inte få ut det liksom till alla? Det är bara egentligen, det är dåligt tycker jag. De borde få ut det till varenda land här i
Europa. Jag fattar inte att det till inte C-more plockar
det.
C-more ska ta exempel.
De kan göra det billigt, bara för att få intresse. Ja. Liksom, här ni får mer eller mindre materialet, liksom, visa det. Ah, ja. Who knows? Vi får se.
Vi stannar lite kort bara, tänker, innan vi går till proffsboxningen i MMA. Vi pratade förut om Hamza Chimaev, och han har tvingats ställa in sin match mot Leon Edwards. Vad har hänt där?
Ja, alltså det är ju... Alltså jag tror inte att Hamza själv ville ställa in. Han ville säkert köra. Han är ju en krigare liksom in i själen. Mm. Men Mahdi Shamas, hans ena manager, ställde in den till slut. Alltså det är beklämmande dålig har han ju varit efter covid, alltså sviterna efter covid, och så har han dragit på sig bronkit, eller akut bronkit och luftrörskatarr helt enkelt, och sen så har han då fortsatt ändå att träna, och Nej. Det har liksom tagit ut sin rätt, och det finns en video som snurrar där ute som Frontkick Online har gjort när de filmar honom, och han ber dem att inte filma honom. Det är lite så här beklämmande, men han sjunker ihop i hotellobbyn, han bor ju på ett hotell bredvid klubben, sjunker ihop och bara ligger och ser helt död ut nästan. Det har gått så långt så att de fick ställa in matchen, och nu tittar de, Leon Edwards ska istället gå matcher uppåt i tanken. Svårt dock, för många är skadade där i den topp 5, och de som är över är antingen vill inte gå mot honom eller är redan uppbokade. Och Hamzat själv då, han har flygit faktiskt till Las Vegas nu, eller Dana White har ju liksom fixat det då, så att han ska få, inom citattecken här då, top notch helt enkelt.
Alltså jag tänker, när han var så som gäst, jag kommer tillbaka till det alltid, det är väl det han, vår claim for fame, att han var först av alla i vår podd.
Ja, det var han ju faktiskt. Det var
och tack för dig, Simon, som bara säger, vi har en kille vi måste få hit. Han var väldigt ödmjuk, men att så här några år senare att Dan White skulle flyga honom liksom speciellt. Vad flyger han till? Vad är han flyger
till? Las Vegas.
Till Las Vegas liksom.
Men alltså, Johan kommer ihåg det också, när vi presenterades för Hamzat lite grann av en kille som skulle sponsra Hamzat och Ilir och Alex för ett brand, och då hade jag väl sett honom, jag tror jag såg han i hans debut, för han slog ju svenska världsmästare som blev världsmästare sen, så den är jag nog sett, jag tror inte jag såg den live, men jag hade sett den. Det var ändå jag visste om honom, men att alla pratade så jävla varmt. Kommer du ihåg det, Johan, när vi satt och...
Ja, jag har sett honom live i en amatör... Eller jag tror att det var en amatörmatch, måste det ha varit. Och man såg efteråt matchen att det var nog ingen mer som ville gå mot honom i Sverige.
Nej, det var verkligen så.
Nej, men han... det är som en slottermaskin. Ja. Det är liksom, nivåskillnaden var så påtaglig redan där. Så att det var lite sådär, okej, det här är inte riktigt sportsligt att släppa in honom här i...
Ja. Han slog Khaled Lalame, var det ju också. Jag tror det var hans första amatörmatch. Då möter han alltså killen som sen kort efter, för jag tror att faktiskt det var efter de hade mötts, så vann han VM i MMA som amatör. Då har liksom Hamza slagit honom. Mm. Alltså det är helt sjukt.
Ja, vi håller tummarna för att han kryar på sig då, Hamza Chimaev. Och nu går vi över till svensk proffsboxning. Jag vill avsluta med lite svensk proffsboxning. Vad är det senaste där, Simon?
Ja, och där är ju Teddy på Fighter Mag som jag får tacka för de här informationen. Det är jättebra att gå in på Fighter Mag faktiskt just nu, för det finns mycket information om boxning. Jag skulle säga att det nog är nästan där i hela Sverige som man kan få information just nu om boxningen, som är riktigt bra. Anthony Yigit, just nu aktuellt tillsammans med Madeleine Wall i ett program som att bli en elitsoldat eller en soggare. Madeleine Wall har tyvärr åkt ur programmet. Anthony Yigit är kvar.
Spoiler alert.
Ja, men det har hon själv gått ut med också. Han har själv gått ut på sociala medier att han drar till Miami nu. När vi spelar in det här faktiskt så håller han på att flyga dit och förbereder sig för en match där. Så det ska bli väldigt kul. Vi vet inte riktigt vilken. Otto Wallin, det är väl det stora namnet just nu. Han har ju varit med här i Sportspegeln nyligen och han kommer ju möta Dominic Brazil nu på lördag. Det har vi redan pratat om, så vi ska inte gå in på det igen, men det känns som att det är, kan han vinna där Otto Wallin, då blir det ännu mer liksom Sportspegeln, ännu mer mainstream media som kommer följa honom. Så det blir väldigt intressant. Två namn till värda att nämna här i det sammanhanget. Oscar Alin, som vi har haft i podden också, han meddelade nyligen att han har en ny match i Bryssel, alltså i Belgien, 28 mars. Och så det är oklart vad det blir för match, men det tydligen ska det vara någon mindre organisation och han ska ha titelmatch där. Only One Management som arrangerar galan. Pay-per-view kommer att vara på Facebook. Sen har vi Marianne Ahlborg som går sin andra proffsmatch på Universum Gym i Hamburg nu på lördag också, och möter Alexandra Rapajc. Lite boxing news.
Spännande där. Jag tänker just på det här du sa med sport, tv och bevakning av boxning. Jag har en uppfattning om att vi inte ens själva vet på sportsidan, alltså det här med bältena och varför Otto Wallin gör så bra ifrån sig, eller varför XX borde bli uppmärksammad nu, att de inte riktigt kan navigera det där.
Jo, men så kan det mycket väl vara. Det brukar finnas någon liksom boxningsfantast i varje redaktion i stort sett, så det är mycket möjligt att det finns någon och sådär, men det, ja, man måste ju följa det mer noggrant, och allting handlar ju om att trumma igång ett intresse oavsett vad det är, liksom, om det är kanot eller vad det nu än är. Jag menar, för det behöver man i regel fixstjärnor. Det är ju ofta så, x antal fixstjärnor, då börjar sporten bli intressant att följa ändå. Men det är ju oftast med ett svenskt fokus liksom. Men kan jag få bara nämna några få andra grejer, för det har hänt några andra grejer, Mårten, eller hinner vi inte?
Bara fråga Johan, har du intresse i boxning?
Ja, det har jag. Framförallt tycker jag att det är en, eftersom mitt hjärta ligger ju i MMA, så att jag tycker ju att boxningsdelen är jätteintressant. Däremot så tycker jag inte alltid boxning är, av samma skäl, tungviktare överlag är inte jätterolig att titta på, med några undantag. Jag har några favoriter. Jag växte upp med Tyson och några till sådär, som har varit viktiga för mig, jätteviktiga förebilder i teknik och så.
Ja, men då har jag precis samma uppfattning som du har, Johan. Nu, Simon, får du ta och runda av dagens podd med lite små nyheter.
Ja, jag skulle vilja göra en liten shoutout först till Bruce Buffer. Han har varit 25, alltså under 25 år har han nu varit announcer på i UFC. Och det är så här, man har tittat på det också med enkäter och allt möjligt, att inramningen på en gala är betydligt viktigare än vad många tror. För det är väldigt mycket så här från många klubbar så som tänker att kan vi skita i liksom man kan diskutera det här med Ringgolds, det är en annan diskussion som vi inte ska dra igång nu, men just det att allting runt omkring liksom, medan vissa fattade det här ganska tidigt, och i Sverige bör ju Ingmar Bergman nämnas, som älskade boxning för övrigt och älskade just inramningen och beskrev liksom, här är allting från den som liksom, du vet, fixade med vaselinet och vattnet och ringtjejerna, allt liksom hör till, och inte minst annonsen. Men 25 år, Johan, alltså, minns du första gången du såg, alltså du var väl som mig, vi såg ju de första UFC-galorna, eller hur? För han kom ju in typ UFC 10 eller något sånt där.
Ja, alltså jag kan inte komma ihåg, ja, de första gången jag såg UFC var ju VHS-kassetter.
Ja, precis. Ja.
Men nej, jag kan inte komma ihåg när jag såg honom första gången. Jag vet ju att jag hade sett honom och hans bror från boxning tidigare. Precis, Michael Buffer. Så att jag tror bara de gled in lite grann. Jag har aldrig varit något stort fan av, jag är ju på idrottens sida och kanske inte så mycket på underhållningens sida. Helt ärligt så brukar jag hoppa förbi det mesta av lullullet och snacket, för jag tittar ju aldrig live numera. Så, eller väldigt sällan ska jag säga. Så att jag brukar hoppa förbi och fokusera på matcherna istället, och ladda för dem.
Ja, men så, det är så olika. Men det viktiga har det nog ändå varit. Det är nog en sak som säkert är så
alltså, absolut, jag ska säga att han har satt. Ja, han är jag tycker själv inte att han är så bra. Alltså han är bra på det han gör, men jag är lite grann som du, Johan, jag spolar förbi det där, och han har liksom blivit lite grann en pastisch på sig själv lite grann, va. Men samtidigt så tror jag att i arenorna, nu har det väl länge sedan vi såg med publik, när han säger it's time och alla skriker, alltså det trademarket, det är ju fantastiskt, så att han säljer så här Instagram-klipp att man kan beställa, att han gör liksom annonseringar eller vad det kan vara för någonting till dig. Det faktumet att han kan försörja sig på det också, det är coolt.
Ja, det är ganska coolt. Ja, nej, men en kärlek till Bruce Buffer i alla fall, för att se om han pallar 25 år till. Det är kanske tveksamt, men vi återstår att se om vi kör podden då för 25 år. Får vi ta upp det. Men Stefan Struve vill jag avsluta med.
Yep.
Som inte, där var någon som inte är så liten då, helt enkelt. 29-13 rekord avslutar han nu sin karriär. Han har haft återkommande hälsoproblem. Han har haft något problem som var inne i huvudet, alltså jag vet inte om det var just hjärnan, men det var ju något som var något problem där. Sen hade han problem med hjärtat, och nu senast är det en skadad nerv i örat som påverkar balansen. Så att, alltså det är hög tid att han slutar. 24 matcher. Verkligen. 24 matcher i USA gick han, Martin. Så att det
Men där har du en kille som, alltså, från hans början på karriären till på slutet, han var svajig på slutet tycker jag, men han var ju fantastisk.
Han var svajig på slutet.
I början var jag ju alltså det här, vad är han, 2,05? Så han är jättestor alltså.
2,13 faktiskt.
2,13, du hör själv, ja. Det är ju helt, alltså, ta in det. Det är ju otroligt, 2,13 hög alltså. Långt.
Ja, men han avslutade också i två matcher i rad nu. Under de senaste 4 åren så har han förlorat 5 matcher och vunnit en, va? Så det är lite sådär. Men det man ändå ska ta med sig, Stefan Struve, inte bara att han var lång och ibland farlig i början av sin karriär, han har faktiskt slagit Stipe Miocic.
Ja, cool.
Det är ganska många som har glömt det. 23 har ju Stipe i rekord, och en av dem är faktiskt att Stefan Struve avslutade honom, tycker jag. Det har många glömt, men det var 2012, så det är länge sedan.
Tackar vi.
Det var Stipes första förlust också.
Tackar vi Struve för alla hans matcher då.
Ja,
verkligen. Jag tycker du då dagens podd. Jag säger till dig som lyssnar förresten att det är fighterpodden@fightermag.se, fighterpodden@fightermag.se. Dit kan du mejla och ta upp sånt du tycker vi borde ta upp i podden, eller kritik, eller ros, eller vad du vill för någonting. Johan Aldin, tack för att du fyllde in för Elin idag.
Tackar, tackar.
Och Simon Kölle, tack för idag.
Tack, tack.
Vi hörs, om du vill, om en vecka igen i Fighterpodden Nedslag. Tills dess.
Hus!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Hej, Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbop.se. Ses där!